From the conference center.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången under det här mötet framförs av tabernakelkören. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished.
Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Thomas S. Monson, kyrkans president, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the first.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi välkomnar särskilt medlemmar och vänner som kommer hit och ni som kommer från hela världen. Vi har här generalauktoriteter, generalpresidentskapet för hjälpföreningen. Vi tackar ägare och tekniker vid de många televisions- och radiostationer, satellit- och kabelsystem som ställer sina anläggningar till förfogande så att många över hela världen kan ta del av konferensen. För musiken vid den här sessionen står tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Clay Christensen vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga nu sjunger kören Gå framåt heliga.
Our beloved Heavenly Father,
vår älskade himmelske Fader,
Vi tackar dig för denna vackra musikaliska introduktion till konfirmationen och tabernakelkören, som bjuder oss att komma till Kristus, din son, vår frälsare och återlösare. Som medlemmar av din kyrka samlas vi från jordens fyra hörn enligt ditt bud, enade genom modern teknik, för att lyssna till profetens och siernas röster. Vi tackar dig för kyrkans president Thomas S. Monson, för att leda oss i dessa sista dagar till det moraliska, timliga och andliga törnesnåren i livet. Hjälp oss, Fader, att öppna våra hjärtan och våra sinnen för andens maningar, att bli renade, att bli förenade i helighet inför dig. Detta är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Jag ska ha nu nöjet att tala till er. Efter mitt tal sjunger kören Israel, nu Gud dig kallar. Efter sången talar äldster Robert E. Hales i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar syster Lifford, första rådgivare i primärföreningens presidentskap. Efter henne talar broder Nider, som är rådgivare i Unga Mäns organisation. Mina kära bröder och systrar, när vi inledde den här 179:e årskonferensen noterar vi med sorg att äldste Joseph B. Worthlin i de 12 apostlarnas forum inte längre är med oss. Vi sörjer hans bortgång. Vi saknar honom. Vi framför vår kärlek till hans familj. Jag tvivlar inte på att han fortsätter arbetet med detta stora verk på andra sidan slöjan. På grund av äldste Worthlins bortgång har vi alltså en vakans i kvorumet. Efter mycket fasta bön har vi kallat äldste Neil Anderson att fylla vakansen. Vi framlägger hans namn nu den här morgonen för ert stöd. Alla som känner att ni kan stödja honom i detta heliga kall, vill ni visa det med uppräckt hand?
Thank you. Any opposed, if any?
Och är det någon som har någonting däremot, så går det att... Och vi tackar för ett stöd. Äldste Andersens namn kommer med bland ämbetsmännen vid röstningen i eftermiddag. Äldste Andersen, vi inbjuder dig att nu inta din plats på förhöjningen. Vi ser fram emot att få höra från dig på söndagmorgonens session. Det här är den längsta vandring du någonsin företagit. Det vet jag av egen erfarenhet. Sedan vi träffades för 6 månader sedan har jag rest till Mexico City tillsammans med president och syster Eyring för att återinviga templet där. I många månader har templet genomgått omfattande renovering. Kvällen för återinvigningen hölls ett storslaget kulturevenemang i Azteca-stadion. Ungefär 87 000 åskådare satt tätt packade i utomhusstadion, och en rollbesättning på över 8 000 ungdomar deltog i det 80 minuter långa programmet med musik, dans och mexikansk historia. President Eyring och jag tilldelades en serape och en sombrero. Utstyrda i den här traditionella klädseln kunde jag inte motstå frestelsen att framföra en improviserad version av El Rancho Grande, som jag lärde mig i min spanska kurs i årskurs 9. I kväll gör jag inte det, eller idag. Var en av de två invigningssessionerna följande dag var fylld av Herrens ande. För 2 veckor sedan invigde vi under 12 sessioner templet i Draper, Utah. En magnifik byggnad inbäddad vid bergens fot i södra delen av Saltsjödalen. Ungefär 685 000 medlemmar var närvarande både medlemmar och icke-medlemmar faktiskt, och deltog i templets öppet hus. Över 365 000 medlemmar deltog i invigssessionerna, inklusive satellitutsändningarna till olika stavcentrer. Herrens ande var i rikt mått närvarande när templet invigdes. Ganska snart inviger vi Ocker Mountain-templet, och under kommande månader och år blir det många fler invigningar. Vi ser fram emot de här tillfällena. Det finns något i en tempelinvigning som får en att på nytt utvärdera sitt liv, att uppriktigt önska göra ännu bättre ifrån sig. Nu, mina bröder och systrar, gläder det mig att rapportera att det går mycket bra för kyrkan. Herrens verk fortsätter oavbrutet att gå framåt. Vi har nu ungefär 53 000 missionärer som verkar i 348 missioner över hela världen. Vi tar på stort allvar frälsarens uppmaning när han sa det: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Vi är djupt tacksamma för det arbete våra missionärer utför och för de uppoffringar som de och deras familjer gör för att de ska kunna tjäna. Vi har också många volontärer och missionärer som utför icke-proselyterande verksamhet. Det här är för det mesta mogna människor som ger av tid och talanger för att främja Herrens verk och välsigna vår himmelske faders barn. Vi är så tacksamma för det värdefulla tjänande som de här personerna bidrar med. Ständiga utbildningsfonden som upprättades 2001 fortsätter att gå framåt. Sedan starten har 35 600 unga män och unga kvinnor varit inskrivna i det här programmet och har genom sin utbildning förbättrat sina färdigheter och anställningsmöjligheter. Hittills har 18 900 genomgått utbildningen. I genomsnitt har de haft 2,7 års utbildning, och de höjer sin inkomst 3-4 gånger. Vilken välsignelse detta är för dem. Det är verkligen ett inspirerat program. Bröder och systrar, jag tackar er för er tro och hängivenhet mot evangeliet. Jag tackar för den kärlek och omtanke som ni visar varandra. Jag tackar för det tjänande ni bidrar med i församlingar och grenar, i stavar och distrikt. Det är ett sådant tjänande som hjälper Herren genomföra sina avsikter på jorden. Jag uttrycker mitt tack för er vänlighet mot mig, var helst jag kommer. Jag tackar för era böner och mina vägnar. Jag har känt de här bönerna och jag är mycket tacksam för dem. Nu, mina bröder och systrar, längtar vi att få lyssna till de budskap som ska framföras under de närmaste 2 dagarna. Vi ska få undervisning och inspiration och förnyad beslutsamhet att leva efter evangeliet och tjäna Herren. De som ska tala till oss har sökt himlens hjälp och vägledning när de förberett sina budskap. De har känt sig manade att förmedla de här budskapen till oss. De av er som är nya kyrkan hälsar vi välkomna. De av er som kämpar med prövningar eller besvikelser eller förluster, vi ber för er. Vår himmelske fader älskar var och en av oss och är medveten om våra behov. Må vi fyllas av hans ande när vi lyssnar till det som ska framföras. Detta är min bön denna morgon när vi inleder denna storslagna konferens. Och jag vill tillägga att vi minns president Hinckley. Och jag är säker på att han fortsätter att tjäna väl på andra sidan. Och jag säger min bön i Herrens och frälsarens Jesu Kristi namn. Amen. Mm.
Come to Zion.
Kom till Sion.
How blessed we are.
Hur välsignade är vi, inte som leds av en levande profet. President Thomas S. Monson, som växte upp under den stora depressionen, lärde sig att hjälpa andra. Ofta bad hans mor honom att gå med mat till nödlidande grannar. Hon gav också hemlösa män tillfälliga arbeten i utbyte mot hemlagad mat. Senare som ung biskop lärde president J. Reuben Clark honom att vara snäll mot änkan och ta hand om det fattiga. President Monson såg efter 84 änkor och tog hand om dem och tjänade dem tills de gick över till andra sidan. Under årens lopp har hans tjänare bland människor över hela världen blivit utmärkande för honom. Vi är tacksamma för ditt föredöme. Tack, president Monson. Bröder och systrar, i likhet med president Monson så växer våra barn upp i tider av ekonomisk otrygghet. Precis som våra mor- och farföräldrar och deras föräldrar lärde sig viktiga läxor genom ekonomiska motgångar, kan det vi lär oss nu under våra nuvarande omständigheter bli till välsignelse för oss och våra efterkommande i framtida generationer. Idag talar jag till alla dem vars frihet att välja har begränsats genom effekten av tidigare dåliga val. Jag talar speciellt om val som har lett till orimliga skulder och missbruk av mat, droger, pornografi och andra tankemönster och handlingar som försvagar självkänslan. Alla denna omåttlighet påverkar oss personligen och försvagar våra familjerelationer. Naturligtvis kan en del skulder, till exempel för utbildning, för en anspråkslös bostad eller för en enkel bil, okas av annat än beroende och vara nödvändiga för att försörja en familj. Men skulder speglar ofta beroendets impulser. Och både när det gäller skulder och böjelser är lösningen densamma. Vi måste vända oss till honom och följa hans bud. Mer än någonting annat så måste vi ha en önskan att förändra vårt liv så vi kan bryta den onda cirkeln av skulder och andra okontrollerade begär. Jag ber att ni under de närmaste minuterna under den här konferensen ska fyllas av hopp till vår frälsare Jesus Kristus och finna hjälp i hans återställda evangeliums lärdomar. Våra svårigheter, däribland de som vi skapar genom våra egna beslut, hör samman med provet här i dödligheten. Låt mig försäkra er att er situation är inte utom räckhåll för vår frälsares makt. Genom honom kan varje kamp ge oss erfarenhet och tjäna oss till godo. Varje frestelse vi övervinner är till för att stärka oss, inte förgöra oss. Herren tillåter aldrig att vi frestas över vår förmåga. Vi måste komma ihåg att motståndaren känner oss utomordentligt väl. Han vet var, när och hur han ska fresta oss. Om vi lyder den helige andens maningar så kan vi lära oss känna igen motståndarens lockelser. Innan vi faller för en frestelse måste vi lära oss att med orubblig beslutsamhet säga: gå bort ifrån mig, Satan. Vår framgång mäts aldrig efter hur starkt vi blir frestade, utan hur starkt vi reagerar. Vi måste be om hjälp av vår himmelske fader och söka efter kraften genom hans sons Jesu Kristi försoning. Att få denna gudomliga hjälp i både timliga och andliga sammanhang gör det möjligt för oss att bli förutseende familjeförsörjare för oss själva och andra. Vad är en förutseende familjeförsörjare? Vi har alla ansvaret att försörja oss själva och vår familj, både på timliga och andliga sätt. För att försörja oss på ett förutseende sätt måste vi praktisera principerna för ett förutseende levande. Med glädje leva inom våra ramar, vara nöjda med vad vi har. Undvik omåttliga skulder och flitigt spara och bereda oss för regniga dagars oförutsedda händelser. När vi lever förutseende så kan vi försörja oss själva och våra familjer och även följa frälsarens föredöme och hjälpa och välsigna andra. Genom att vara förutseende familjeförsörjare håller vi det mest grundläggande budet: du ska inte ha begär. Vår värld är fylld av känslor av ha-begär. En del av oss känner oss besvärade, skamsna och mindre värdefulla om vår familj inte har allting som grannen har. Följden blir att vi sätter oss i skuld för att köpa sånt som vi inte har råd med och sådant som vi egentligen inte behöver. När helst vi gör detta så blir vi fattiga, både timligt och andligt. Vi ger bort en del av vår dyrbara, ovärdeliga handlingsfrihet och försätter oss i självpåtagen träldom. Pengar som vi kunde använt för att ta hand om oss själva och andra måste nu användas till att betala våra skulder. Vad som återstår är ofta bara tillräckligt för att täcka de mest grundläggande fysiska behoven. Att leva på existensminimum gör oss deprimerade, vårt egenvärde påverkas och våra relationer till familjer, vänner, grannar och Herren försämras. Vi har inte tid, kraft eller intresse av att söka efter andliga ting. Hur undviker och övervinner vi då mönstren med skulder och böjelse för timliga och världsliga saker? Får jag dela med mig av två läxor jag har lärt mig när det gäller att leva förutseende och som kan vara till hjälp för oss var och en av oss? Dessa läxor, jämte många av de viktigaste läxorna i mitt liv, har jag lärt av min hustru, min eviga livskamrat. Dessa insikter fick jag vid två tillfällen under vårt äktenskap, båda två när jag ville köpa en fin present till henne. Den första läxan lärde jag mig när vi var nygifta och hade mycket lite pengar. Jag låg vid flygvapnet och vi hade inte kunnat fira jul tillsammans. När jag var borta på uppdrag. När jag kom hem såg jag en vacker klänning i ett skyltfönster och föreslog till min hustru att om hon tyckte om den skulle vi köpa den. Mary gick in i omklädningshytten i butiken. Efter en stund kom biträdet ut och gick förbi mig och hängde tillbaka klänningen på sin plats i fönstret. När vi gick ut affären så frågade jag: vad hände? Hon svarade: det var en vacker klänning, men vi har inte råd. De orden gick rakt in i mitt hjärta. Jag har lärt mig att de tre mest kärleksfulla orden är: jag älskar dig. Och de fyra mest omtänksamma orden till de vi älskar är: vi har inte råd. Den andra läxan lärde mig flera år senare när vi hade större ekonomisk trygghet. Vår bröllopsdag närmade sig och jag ville köpa en fin kappa till Mary för att visa min kärlek och uppskattning för våra många lyckliga år tillsammans. När jag frågade vad hon tyckte om kappan som jag hade tänkt på så svarade hon med ord som än en gång genomträngde mitt hjärta och sinne. Var skulle jag ha den på mig? Frågade hon. På den tiden så var hon hjälpföreningens president i en församling och hjälpte till att sörja för familjer i nöd. Sen lärde hon mig en oförglömlig läxa. Hon såg mig i ögonen och frågade vänligt: köper du den här åt mig eller åt dig? Med andra ord så frågar hon: är syftet med den här gåvan att visa din kärlek till mig eller att visa mig att du är en duktig familjeförsörjare eller att visa någonting för världen? Jag begrundrade hennes fråga och insåg att jag tänkte mindre på henne och vår familj och mer på mig själv. Sedan hade vi ett allvarligt livsförändrande samtal om att leva förutseende. Och vi kom båda överens om att våra pengar skulle komma till mer nytta om vi betalade av på vårt huslån och bidrog mer till våra barns utbildningsfond. Dessa två läxor är själva kärnan i ett förutseende levande. När vi står inför val att köpa, konsumera eller engagera oss i värdliga saker och aktiviteter behöver vi alla lära oss att antingen säga: vi har inte råd, även om vi vill ha det, eller Vi har råd, men vi behöver det inte. Och vi vill egentligen inte ens ha det. Det ligger en lika viktig princip bakom båda dessa läxor. Vi kan lära oss mycket genom att kommunicera med våra män och hustrur. När vi rådslår och samarbetar i familjeråd kan vi hjälpa varandra att bli bättre och förutseende familjeförsörjare och lära våra barn att också leva förutseende. Grunden för ett förutseende leven är tiondelagen. Det främsta syftet med denna lag är att hjälpa oss att utveckla tro på vår himmelske fader och hans son. Tiondet hjälper oss att övervinna vårt begär efter sånt som hör till den här världen och villigt göra uppoffringar för andra. Tiondet är en underbart rättvis lag. Ty oavsett hur rika eller fattiga vi är så betalar vi allesammans samma årliga tiondel av vår inkomst. Och vi kommer allesammans att få så stora välsignelser att det inte finns plats nog att ta emot den. Förutom vår tionde bör vi också vara ett gott exempel när vi betalar fastoffer. Ett fastoffer är minst kostnaden för de två på varandra följande måltider som vi fastar från varje månad. Genom att inte äta dessa två mål närmar vi oss Herren i ödmjukhet och bön. Och vi deltar också i ett anonymt givande för att välsigna våra bröder och systrar över hela världen. Ett annat viktigt sätt att hjälpa våra barn att lära sig bli förutseende familjeförsörjare är att som familj göra upp en budget. Regelbundet gå igenom vår familjs inkomster, sparande och utgiftsplan när vi har våra familjeråd. Det här kommer lära våra barn att inse skillnaden mellan önskningar och behov och att planera på sikt för en meningsfull användning av familjens tillgångar. När våra pojkar var små hade vi ett familjeråd och satt upp som mål att ha en drömsemester nerför Colorado River. När helst någon av oss ville köpa något under det närmaste året så brukade vi fråga varandra: vill vi verkligen köpa det här nu? Eller vill vi vänta och ta vår drömsemester sen? Det här blev en underbart lärorik erfarenhet när det gäller att välja att leva förutseende. Genom att inte tillfredsställa våra omedelbara önskemål skaffade vi oss den ännu mer önskvärda belöningen av samhörighet av familjen och underbara minnen för kommande år. När helst vi vill uppleva eller äga något som påverkar oss och våra tillgångar, kanske vi vill fråga oss själva: är den här behållningen timlig och bara tillfällig, eller kommer den få evigt värde och evig betydelse? Sanningsenligt besvara dessa frågor kan hjälpa oss att gå ifrån onödiga skulder. När vi strävar efter att övervinna skulder och beroendeframkallande beteenden bör vi minnas att beroendet är den naturliga människans begär och det kan aldrig tillfredsställas. Det är en omättlig aptit. När vi är beroende av dessa världsliga saker söker vi efter de saker som tycks locka oss. Det vi som i grund och botten borde söka efter är det som bara Gud kan ge. Hans kärlek och känslan av att vara värdig, trygghet, tillit, hopp om framtiden och den tillförsikt som hans kärlek ger. Detta som ger oss evig tillfredsställelse. Vi måste mer än någonting annat vilja göra vår himmelske faders vilja och förutseende sörja för oss själva och andra. Vi måste i likhet med kung Lamoni säga: jag ska överge alla mina synder för att lära känna dig. Sen kan vi komma till honom med fast beslutsamhet och lova honom: jag ska göra allt som krävs. Genom bön, fasta, lydnad mot buden, prästernas välsignelser och hans försoningsoffer känner vi igen hans kärlek och hans kraft i våra liv. Vi får ta emot hans andliga ledning och styrka genom den helige andens maningar. Bara genom vår Herres försoning kan vi uppnå en mäktig förändring i hjärtat och uppleva en mäktig förändring i vårt beroendeframkallande beteende. Med all den kärlek jag har inom mig och med frälsarens kärlek genom mig inbjuder jag er att komma till honom och höra hans ord. När han sa: ge därför inte ut pengar på det som inte har något värde. Lägg inte heller ned arbete på sådant som inte kan tillfredsställa. Hörsamma mig flitigt och kom ihåg de ord som jag talat. Och kom till Israels helige och mätta er med det som inte förgås och inte heller fördärvas. Jag vittnar om att apatiten att äga världsliga ting kan bara överkommas genom att man vänder sig till Herren. Missbrukets hunger kan endast ersättas av vår kärlek till honom. Han står redo att hjälpa oss, var och en av oss. Frukta inte, sa han, ty ni är mina och jag har övervunnit världen. Jag ber särskilt vittne om att han genom försoningen har övervunnit allting. Må var och en av oss också övervinna världsliga frestelser genom att komma till honom och genom att bli förutseende familjeförsörjare, både timligt och andligt, för oss själva och andra, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The last chapter of John tells
Johannes sista kapitel läser vi om en särskilt förtroligt samtal mellan Petrus och den uppståndne Kristus. Tre gånger frågar frälsaren: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och varje gång när Petrus betygar sin kärlek för frälsaren säger Jesus till honom: för mina lam på bete, för mina får på bete. Det finns ett stort behov i dagens värld av att ge näring åt våra barns och ungdomars själar med levande vatten och livets bröd. Liksom Petrus älskar också vi Herren. Därför arbetar dagens föräldrar och ledare flitigt på att i varje hjärta inpränta ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Vi undervisar i våra hem, i missionärsammanhang och i våra kapell och klassrum. Vi förbereder oss och inbjuder andra att vara med oss. Men för att verkligen kunna föra hans lam på bete och ge hans får näring med ett vittnesbörd och med anden, måste vi också främja respekt för varandra och vördnad för Gud i våra hem och klassrum. Jag riktar min vädjan idag till föräldrar, lärare och ledare att tillsammans undervisa, exemplifiera och uppmuntra normer för respekt och vördnad som stärker våra barn och ungdomar och inbjuder en ande av gudstyrkan i våra hem och kapell. Låt mig påminna om att vår förmåga och vår trovärdighet att exemplifiera en vördnad för Gud stärks när vi visar respekt för varandra. I dagens samhälle attackeras normerna för anständighet, värdighet och hövlighet från alla håll och i varje form av media. Som föräldrar och ledare är vårt exempel i fråga om respekt för varandra av största vikt för våra ungdomar och barn, eftersom de inte bara tittar på media, de tittar på oss. Är vi de föredömen vi behöver vara? Ställ följande frågor till er själva. Är jag ett föredöme i fråga om respekt i mitt hem genom det sätt jag behandlar dem jag älskar mest? Hur uppför jag mig under ett sportsevenemang? Om mitt barn hamnar i dispyt med en lärare eller lagledare eller kamrat, lyssnar jag till båda sidor? Visar jag respekt för både andras ägodelar och mina egna? Hur uppför jag mig mot personer som har andra åsikter än jag om religion, livsstil eller politik? När föräldrar och ledare exemplifierar och undervisar om respekt bekräftar vi för våra barn att var och en av oss verkligen är ett Guds barn och bröder och systrar för evigt. Vi inriktar oss på det vi har gemensamt, på hjärtats egenskaper som binder samman Guds familj istället för på det som skiljer oss åt. Respekt för andra och vördnad för Gud är närbesläktade. De är rotade i ödmjukhet och kärlek. President David O. McKay sa att vördnad är djup respekt blandad med kärlek. Och Esther Perry har sagt att vördnad kommer av vår beundran och respekt för gudomen. Primärbarnen lär sig det här när de sjunger följande vers från en primärsång. Vördnad är mer än att sitta helt stilla och visa ett vördnadsfullt sätt. Jag vördnar den känslan jag har för min fader, för vördnad och kärlek är ett. Men vördnadsfullt uppträdande är inget naturligt för de flesta barn. Det är en egenskap som lärs ut av föräldrar och ledare genom exempel och övning. Men kom ihåg att om vördnad är rotad i kärlek är undervisningen om den också det. Om vi undervisar på ett bryskt sätt skapar det harm, inte vördnad. Så börja tidigt och ha måttliga förväntningar. Ett litet barn kan lära sig att knäppa händerna för att delta i bön, men det tar tid, tålamod och ihärdighet. Kom ihåg att vi inte bara lär ett barn dess första lektion om vördnad. Det kan också vara första försöket för barnet att lära sig självkontroll. Den här undervisningen och självdisciplinen fortsätter rad på rad och bud på bud. Ett barn lär sig att vara värdnadsfull under bönen och sakramentet. Han sitter bredvid sina föräldrar under mötet. Sen fortsätter han att lära sig självdisciplin när han senare lär sig fasta, följa visdomsordet, fatta bra beslut om internet och hålla kyskhetslagen. Vi tillväxer alla i förmåga och förståelse. Vi är till välsignelse för våra barn och våra ungdomar när vi exemplifierar, lär och uppmuntrar dem i den här processen, eftersom självkontroll inte bara är roten till självaktning. Den är också väsentlig för att anden ska kunna undervisa, bekräfta och vittna. Jag minns ett tal som president Packer höll på en konferens för nästan 20 år sedan som hette Vördnad öppnar uppenbarelsens kanaler. Dessa ord finns fortfarande inristade i mitt hjärta efter alla dessa år, och det påminner mig om att vi måste skapa platser av vördnad i vårt hjärta, i vårt hem och på våra möten som inbjuder anden att hjälpa, vägleda, undervisa och vittna. När anden vittnar för oss att Gud är vår fader och Jesus är vår frälsare, då är den uppenbarelsen som inbjuder till sann vördnad, som är född ur kärlek och djup respekt. Vad kan då vi som föräldrar och ledare göra? Vi kan exemplifiera vördnad när vi ber ödmjukt, använder ett språk i bönen som är passande och uttalar gudomens namn med respekt. Vi kan hantera skrifterna respektfullt och undervisa från dem med övertygelse. Vördnaden ökar när vi inte bara visar respekt för generalauktoriteter utan också för lokala prästadöms- och biorganisationsledare. Min statspresident har varit en kär vän i över 30 år, och som vänner har vi alltid kallat varandra vid förnamn. Men eftersom han har en ledarkallelse inom prästadömet försöker jag att i offentliga sammanhang och absolut i kyrkliga sammanhang alltid kalla honom för president Porter. När vi lär våra barn och ungdomar att det är passande att kalla vår ledare president, biskop, broder och syster, så uppmuntrar vi vördnad. De lär sig också att våra ledare kallas av Gud och att de har fått heliga ansvar. Som föräldrar och ledare måste vi vara föredömen i fråga om vördnadsfullt uppträdande på kyrkans möten. Våra kapell används till många olika aktiviteter, men på söndagen är de platser för gudsdyrkan. Vi samlas för att förnya förbund som helar vår själ. Vi kommer för att inhämta lärdomar och stärka vårt vittnesbörd. Missionärer tar med sina undersökare. Det är bara när vi är vördnadsfulla som anden kan bekräfta evangeliets sanningar genom Guds ord, musik, vittnesbörd och bön. Vi är ett vänskapligt folk och vi älskar varandra, men vördnad tilltar om våra sociala umgängen sker i foajén och om sakramentsmötet börjar med preludiet och inte med inledningsbönen. Vi uppmuntrar vördnad när vi tar ut ett gråtande barn och hittar ett annat rum där vi kan fortsätta lyssna på mötet tills bebin slutat gråta eller ett högljutt litet barn lugnat sig. Vördnad innebär att vi stänger av mobiltelefoner och handdatorer. Att sms eller läsa e-post på ett möte i kyrkan är inte bara vanvördigt, det är också distraherande och visar brist på respekt för andra omkring oss. Vi visar vördnad genom att delta i mötet, lyssna på talarna och sjunga Sions psalmer tillsammans. Våra lärare i primär, söndagsskolan och ungdomsprogrammen har unika möjligheter att undervisa om och exemplifiera respekt och vördnad. Låt mig ge några förslag. För det första, älska eleverna i er klass. Oftast är det de mest störande barnen som är i störst behov av din kärlek. Ta tid till att förklara vad vördnad är och varför det är viktigt. Sätt upp en bild på frälsaren. Beskriv uppförande som är passande och var sedan kärleksfull och konsekvent när du uppmuntrar dem till det och förväntar dig det. Var förberedd. Förbered lektionsmaterialet och förbered dig också på att undervisa med anden. Många problem med vördnad kan minskas av en noggrann förberedd lektion som eleverna deltar i. Prata med föräldrarna till handikappade barn för att avgöra vad som rimligtvis kan förväntas av barnen, eftersom varje barn förtjänar att kunna gå framåt. Ta församlingens resurser till hjälp. Om det finns ett vördnadsproblem hos barn eller ungdomar finns det ofta ett vördnadsproblem i församlingen. Prata om det på församlingsrådet där församlingsledare kan arbeta tillsammans med att öka respekt med vördnad på varje nivå. För många år sedan lovade president Packer Herrens välsignelse till dem som är vördnadsfullare. Dessa löften gäller också idag. Citat. Vi kanske inte får se en omedelbar mirakulös förvandling. Men så visst som Herren lever kommer en förvandling att äga rum i det tysta. Den andliga kraften i varje medlems liv och hos kyrkan kommer att öka. Herren kommer att utgjuta sin ande över oss i större mått. Vi kommer att vara mindre bekymrade, mindre förvirrade. Vi kommer att finna uppenbarade svar på personliga problem och familjeproblem. Jag tror på en profets löfte. Jag vet att jag har en kärleksfull himmelsk fader och hans son, Jesus Kristus, är min frälsare. Det är min bön att vår ökade vördnad återspeglar vår djupa kärlek till dem och förbättrar vår strävan att föra hans lamm på bete. I Jesu Kristi namn. Amen.
I love these words of the prophet Nephi. For when a man speaks,
profeten Nephi sa, ty när en människa talar genom den helige andens kraft, överför den helige andens kraft ordet till människobarnens hjärtan. Det är min bön att den helige andens kraft ska överföra mitt budskap till ert hjärta. Låt mig representera kyrkans prästedomsbärare och tacka våra ledare i kyrkan, unga kvinnors generalpresidentskap, för att värderingen dygd nu betonas för unga kvinnor. När jag hör kyrkans unga kvinnor uttala unga kvinnors tema stärks min önskan och förpliktelse att vara dygdig och helig. Som bärare av det heliga prästadömet borde vi se till att inte endast systrarna är föredömen i fråga om dygd. Herren har befallt var och en av oss i kapitel 38 i Läran och förbunden att vara dygdiga. Låt var och en högakta sin broder som sig själv och utöva dygd och helighet inför mig. Jag önskar tala idag om Guds uppenbarade principer om kvorum och den inspirerade vägledning som nutida profeter ger om aronska prästadömet. Jag inbjuder unga män i åldern 12-18 år och deras kvorumpresidentskap att lyssna, för jag ska tala om skriftställen som Herren avsett för er. Jag inbjuder också föräldrar och andra prästadomsledare att lyssna så att ni får en bättre insikt om hur kvorumet hjälper er att stärka och förbereda Guds söner. Till att börja med betonar jag principen studier, eller att få kunskap om Guds ord. Jag har lärt från min hustru Rosemary föredöme att vi borde bli hängivna elever. Liksom många av er studerar hon skrifterna regelbundet, såväl som andra goda böcker. Hon studerar Guds bud, äktenskapets principer för framgång, gott föräldraskap och sunda hälsovanor. Ofta ger hon mig en bok och säger med ett leende, här, du behöver bara läsa det som är understruket. Om hon ger mig en bok om äktenskapet ler jag mot henne och säger tack. Bröder, vi borde ivrigt studera principerna om det uppenbarade prästadömet och om kvorum. Vårt mål är att korrekt använda inspirerad vägledning från Gud och hans profeter, maximera de dygder och välsignelser ett kvorum för med sig och stärka de många männen och deras familjer. Kvorumets uppgift är att öka tro på Kristus, förbereda och frälsa de unga männen och eliminera misstag och lättja när de tillämpar Guds vilja. Låt oss också studera uppenbarade principer om kvorum när vi söker visdom från Gud. President Monson har lärt oss att det är brådskande att undervisa grundläggande principer så att vi bättre kan förstå våra uppgifter och möjligheter. Prästedomslärare måste sätta sig in i principerna för att göra sig förtjänta av andlig urskiljning. President Stephen L. Richards lärde att ett kvorum är en klass. Ett broderskap, en hjälpenhet. En klass där en ung man lär sig Jesu Kristi evangelium. Ett broderskap som stärker, bygger upp, lyfter och ombesörjer vänskap. Och en hjälpenhet som tjänar kormedlemmar och andra.
Lärarna och förbunden är en viktig och riklig källa till uppenbarade principer om kvorum. Kapitel 107, vers 85 lär till exempel en president för diakonernas kvorum hur han ska betjäna medlemmarna i kvorumet. Och vidare, sannerligen säger jag er, den plikt som presidenten över diakonernas ämbete har är att presidera över 12 diakoner. Att sitta i råd med dem och undervisa dem om deras plikt, så att de bygger upp varandra så som det är givet enligt förbunden. Våra ledare i kyrkan har lärt oss att vi har känt anden inbjuda oss att använda inspirerade frågor som kommer från anden för att lära känna Gud och hans vilja för oss. Jag inbjuder kvorumpresidenten att ställa följande frågor och söka efter andra frågor som anden inspirerar till. Och gör en kvorumpresident för aronska prästerrummet för att presidera över ett kvorum. Vilka plikter har han? Och gör han när han sitter i råd med kvorummedlemmarna? Hur och när undervisar han? Vilka är förbunden som nämns i dessa verser? Och vad gör den rådgivande till kvorumet och biskopsrådets medlem när de hjälper presidenten med hans plikter och att använda presidentskapets prästerumsnycklar? Bröder, när ni studerar dessa verser och handböcker kommer fler frågor att uppstå i ert hjärta. Till exempel, fungerar mitt kvorum som Herren beskrivit i skrifterna? Om inte, varför inte? Och vad kan jag göra för att rätt tillämpa uppenbarade principer om kvorum i mitt kvorum? När ett presidentskap ber om hjälp och vägledning kommer anden, biskopsrådet, de rådgivande och kvorumet att hjälpa till och vara noga med att regelbundet använda kyrkans inspirerande handböcker. Många kvorumpresidenter och andra prästerumsledare runt om i världen har upptäckt att mer kan uträttas och förväntas från aronska prästerummets kvorumpresidentskap och deras kvorum när de tjänar i församlingen eller grenen. Ungdomarna i kvorumpresidentskap får då möjlighet att utöva mer ledarskap, medan rådgivande kan använda mer tid till att ge stöd och utbilda. När vi inriktar oss på kvorumplikter hålls vanligtvis fler regelbundna kvorumpresidentskapsmöten för att bättre kunna förbereda och ge tillfälle till ledarskap. Kvorumledare finner att det är bäst att varje kvorum i aronska prästerummet håller sina egna möten efter den gemensamma inledningen för att få lämplig åldersgruppsundervisning och ökade möjligheter till kvorumpresidentskap. Att kombinera kvorum måste ses som en temporär företeelse. Herren och våra bröder har gett oss många hjälpmedel och resurser i arbetet med aronska prästerummets kvorum. Däribland mäktig bön i tro, fasta, skriftstudier, vägledning för de unga, min plikt mot Gud, kvorumets lektionsbok, predika mitt evangelium, olika aktiviteter samt scouting. Scouting används i Förenta Staterna, Kanada och på andra platser i världen där det godkänns av prästerumsledarna. Presidentskapen lär sig använda vart och ett av dessa hjälpmedel i kvorumet och dess aktiviteter enligt prästerummets och andens direktiv, vilket tillgodoser varje kvorummedlems behov och förstärker broderskap, fortsatt aktivitet, missionärsarbete och nöje. När vi granskar de hjälpmedel som vi fått för aronska prästerummets kvorum kan vi se att det förväntas av kvorumet att hjälpa föräldrar stärka sina söner andligen och med allt annat rörande deras karaktär, aktivitet och personliga liv. När dessa kvorumprinciper och hjälpmedel används med planering, visdom och i tro kommer under att ske. Det finns riktiga exempel på framgångsrikt ledarskap för ungdomarna som äger rum minut efter minut över hela världen. Låt mig bara ge ett exempel. Jag träffade Matt Anderson, en president för lärarnas kvorum, vars far tjänade som missionspresident i Mexiko. När Matt avskildes som kvorumpresident var han den enda medlemmen i lärarnas kvorum som var aktiv i sin församling. President Matt Anderson började lära sig ett nytt språk för att bli en effektiv missionär. Med tro, mod och tillförsikt som han fått i hemmet och i diakonernas kvorum beslöt han sig för att använda sina nycklar till presidentskapet för att välsigna sitt kvorum och deras familjer. Han bad genast om att få en lista på kvorummedlemmarna från församlingens kamrer. Övade sig på sin spanska och med en bön i hjärtat ringde han den enda pojken som hade telefonnummer. Han sa, Omar, tu, iglesia, hoy. Eller på engelska, Omar, du, kyrkan, idag. Bara de nödvändigaste orden. Undret är att Omar den dagen kom till kyrkan och snart därefter kom hans mor och syster. President Andersson bad sedan biskopen att skjutsa honom, översätta och tillsammans med honom besöka två andra pojkar som fanns på listan men utan telefonnummer. Hans nycklar till presidentskapet, änglabetjäning och himmelens krafter förenade sig. Resultatet var att dessa två pojkar också kom till kyrkan och bildade det nya presidentskapet för lärarnas kvorum. Andra pojkar och deras familjer återvände också till evangeliets och prästadömets välsignelser. Mina unga bröder och systrar, ni är mäktiga redskap i frälsarens händer. Och han kan använda er till att föra evangeliets välsignelser till andra. Biskopar, förbese till styrkan och färdigheterna i aranska prästadömets kvorum och unga kvinnors klasspresidentskap. Herren behöver dem i detta viktiga verk. Det finns hjärtan som de kan nå och arbete som kanske endast de kan utföra. Genom uppgifter, öppna dörren för deras ledarskap och den änglabetjäning som utlovats i Lärarna förbunden kapitel 13. Må vi som ledare i aranska prästadömet studera Kristi liv och försoning. Må vi studera de uppenbarade principerna för aranska prästadömets kvorum. Låt oss hörsamma president Månssons ord och sätta oss in i principerna så att vi kan förstå vår uppgift och möjlighet samt göra oss förtjänta av anden. Och låt oss, liksom president Matt Anderson, gå framåt i tro, tillförsikt och dygd för att tjäna och hjälpa till med att frälsa familjer och alla vår himmelske faders barn inom vårt räckhåll. Jag vittnar för er om att Jesus är Kristus, att han lever och älskar oss och att aranska prästadömets verk är en helig och viktig del i hans verk. I Jesu Kristi namn. Amen.
We've been spiritually fed.
Vi har fått andlig näring. Kör och församling sjunger nu, kom låt oss nu glädjas, det är psalm nummer 3. Efter sången talar Esther Allen F. Packer i det 70s kvorum till oss. Och sen får vi lyssna till Esther Todd D. Christofferson i det 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan en av mina favoriter, Consider the Lilies.
This is the 179th annual general conference.
Det här är den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. Anderson, we extend our love, blessings and support as you.
Just Anderson, vi uttrycker vårt stöd för dig att förfylla detta nya kallelse. Enskilda och familjer över hela jorden utsätts i dagens värld för prövningar. Jag inser att framtiden innehåller allvarliga utmaningar, men jag vet också att det är en underbar tid att leva i, speciellt för ungdomar. Jag ser mina barn och barnbarn leva givande och rika liv, fast de har problem, motgångar och hinder att övervinna. Det här är vår tid som vi ser profetier gå i uppfyllelse. Vi lever i tidernas fullhetsutbildning. Tiden när vi förbereder oss att för frälsarens återkomst. Det är också tiden att arbeta på vår egen frälsning. När vinden blåser och regnet faller, blåser och regnar det på alla. Det som har byggt sitt hus på klippan istället för på sanden överlever stormarna. Det finns ett sätt att bygga på klippan genom att utveckla en djupt andlig omvändelse till Jesu Kristi evangelium och genom att veta hur man får inspiration. Vi måste veta och veta att vi vet. Vi måste både andligen och timligen stå oberoende av alla världsliga skapelser. Det här börjar med insikten om att Gud är Fadern och är vår Anders Fader och att han älskar oss. Att Jesus Kristus är vår återlösare och frälsare. Och att den helige anden kan tala till vårt förstånd och till vårt hjärta. Det är så vi får inspiration. Vi behöver lära oss att känna igen och tillämpa dessa maningar. När jag var ung och gick i high school var amerikansk fotboll en av mina passioner. Jag spelade främre mittback. Lagledare tränade laget hårt och lärde oss grunderna. Vi tränade tills våra färdigheter blev naturliga och automatiska. Under en match mot vår största rival hade jag en upplevelse som hjälpt mig under årens lopp. Vi spelade försvar. Jag visste vem min tilldelade motståndare var. Och när spelet utvecklades så flyttade den sig till min högra sida fram till bolllinjen. Spelare och publik väsnades oerhört. Jag reagerade som lagledaren lärt och följde min man fram till linjen utan att veta om han hade bollen. Till min förvåning kände jag bollen i händerna. Jag drog till men min motståndare släppte den inte. Och när vi drog i bollen fram och tillbaka så hörde jag mitt i oväsendet en röst som ropade: Packer, tackla! Det räckte för att komma till besinning, så jag slängde omkull honom på en gång. Jag har undrat hur jag hörde den rösten i allt oväsendet. Jag hade lärt känna igen lagledarens röst under träningen och jag hade lärt att lita på den. Jag visste att det han lärde fungerade. Vi behöver lära känna igen den helige andens maningar och vi behöver öva och tillämpa evangeliets lärdomar tills de blir naturliga, automatiska. De här maningarna blir grunden för vårt vittnesbörd. Då kan vårt vittnesbörd hålla oss lyckliga och trygga under orostider. Äldste Dallin H. Oaks beskrev ett vittnesbörd så här. Ett vittnesbörd om evangeliet är ett personligt vittne som den helige anden bär till vår själ om att vissa fakta av evig betydelse är sanna och att vi vet att de är sanna. En annan gång sa Äldste Oaks, vittnesbördet betyder att veta och att känna. Omvändelse betyder att göra och att bli. Det finns mycket vi kan göra för att utveckla en djup omvändelse och lära oss hur vi får gudomlig inspiration. För det första måste vi ha en önskan. Alma sa, jag vet att han beviljar människorna i enlighet med deras önskan, vare sig det är till död eller till liv, i enlighet med deras viljor. Sedan uppmanar Alma oss att pröva ordet. Nu ska vi jämföra ordet med ett frö. Om ni ger plats så att ett frö kan sås i ert hjärta, se om det är ett verkligt frö eller ett gott frö. Om ni inte kastar ut det genom er otro så att ni motsätter er Herrens ande, se, då ska det börja svälla i ert bröst. Och när ni känner dessa svällningsrörelser ska ni börja säga inom er själva, det måste så vara att detta är ett gott frö eller att ordet är gott. för det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd. Ja, det börjar bli välbehagligt för mig. Nästa steg är att studera och lära. Det innefattar eftertanke som breddar och fördjupar vår insikt. Men se, jag säger dig att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt. Vi kan lära oss hur svar kommer som inspiration. Det kommer som tankar och känslor till vårt förstånd och hjärta. Ibland kan svaret få vårt hjärta att brinna inom oss. Elia lärde att svaren kommer som en stilla och mild röst. Herren sa, om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt. Joseph Smith bad oss att vänta på svar genom att lägga märke till de tankar och känslor som kommer till vårt sinne. Så småningom lär vi oss att känna igen dem som maningar. Han sa, en person kan dra nytta av att lägga märke till det första tillkännagivet av uppenbarelsens ande. När man till exempel känner den rena intelligensen känna strömma till sig, kan den ge vissa tankar och idéer plötsligt. Så att man genom att lägga märke till kan finna dem uppfyllda samma dag eller snart. Det vill säga, de ting som framkommer i en sinne genom Guds ande kunna uppfyllas. Genom att sålunda lära sig känna Guds ande och förstå den kan man tillväxa i och växa in i uppenbarelsens princip tills man blir fullkomlig i Jesus Kristus. Att utveckla den förmågan hjälper oss att få vittnesbörd och på det sättet får vi mer inspiration i framtiden. Även om ett vittnesbörd kan komma som en dramatisk manifestation så är det vanligtvis inte fallet. Ibland tror människor att de måste få en uppenbarelse som Joseph Smiths syn innan de kan få ett vittnesbörd. Om vi har orealistiska förväntningar på hur, när och var Gud besvarar böner, riskerar vi att missa de svar som kommer som stilla, lugnande känslor och tankar som oftast kommer efter vår bön, medan vi håller på med någonting annat. De här svaren kan vara lika övertygande och mäktiga. Med tiden får vi svar och lär oss hur inspirationen kommer. Det här är något som var och en måste lära sig själv. Nästa steg, att be om ett vittnesbörd om sanningen, öppnar inspirationens fönster. Bönen är det vanligaste och mäktigaste sättet att inbjuda inspiration. Bara det att ställa en fråga, om så bara i sinnet, börjar öppna fönstret. Skrifterna lär oss, be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Jesus lärde oss också att tillämpa läran i våra liv. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Så småningom får vi ett personligt vittnesbörd och vet att vi vet. Vi är då oberoende av alla världsliga ting, för genom den heliga andens kraft kan vi få veta sanningen om allting som är rätt och lämpligt för oss. Vi kommer att få styrka, tröst och hjälp till att fatta goda beslut och handla med tillförsikt i svåra tider. Det här vittnesbördet är inte begränsat till ledarna, utan kommer till alla, män, kvinnor, ungdomar och även små barn. Att ha förmågan att få personlig inspiration är nödvändigt under de kommande dagarna. Som ung man lärde jag mig att mitt vittnesbörd växte när jag uppfyllde mina plikter inom prästadömet. Jag hade en önskan att veta. Jag studerade och mediterade. Jag väntade på svar och jag bad. En dag medan jag som präst satt vid sakramentsbordet kände jag, och jag visste, det här är en härlig tid att leva i. Herren behöver var och en av oss. Det här är vår dag, det är vår tid. I en av våra psalmer läser vi, stå upp ni Herrens män, och jag säger kvinnor också, till Herrens ära sjung, av all er kraft, er själ, er tid, nu tjäna kungars kung. Jag bär ett vittnesbörd om vår himmelska fader, vår andes fader, om Jesus Kristus, vår återlösare och frälsare, och om den heliga anden, genom vilka vi får gudomlig vägledning. Jag vittnar om att vi personligen kan få inspiration. Må vi lära känna rösten, genom vilken vi kan få den inspirationen, ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L. Anderson.
Jag vill välkomna Neil Anderson till det tolvs korum. Han är en värdig och välkommen medlem. Den 15 augusti 2007 drabbades Peru av en kraftig jordbävning som nästan ödelade kuststäderna Pisco och Quincha. Liksom många andra av kyrkans ledare och medlemmar satte Venceslao Conde, president för Balconcitos gren i Quincha, genast igång med att hjälpa den vars hem hade drabbats. 4 dagar efter jordbävningen befann sig S. Marcus B. Nash i det 70s quorum i Quincha för att hjälpa till med samordningen av kyrkans hjälpinsatser där. Och han mötte president Conde. Medan de talade om förödelsen som inträffat och vad som gjordes för att hjälpa offren, närmade sig president Condes hustru Pamela, bärande ett av sina små barn. Elsa Nash frågade syster Conde hur det stod till med hennes barn. Med ett leende svarade hon att genom Guds godhet var alla i säkerhet och mådde bra. Han frågade om Condes bostad. Den är borta, svarade hon. Och era saker då, frågade han. Allt begravdes under spillrorna av vårt hem, svarade syster Conde. Ändå, påpekade Elsa Nash, ler du medan vi talar? Ja, sa hon. Jag har bett och jag har fått frid. Vi har allt vi behöver, vi har varandra, vi har våra barn, vi är beseglade i templet, och vi har denna underbara kyrka och vi har Herren. Vi kan bygga igen med Herrens hjälp. Detta rörande exempel på tro och andlig styrka återfinns i det heligas liv världen över i många olika sammanhang. Det är en enkel illustration av en djup kraft som så väl behövs i vår tid och som kommer att få en allt starkare betydelse i framtiden. Vi behöver starka kristna som kan uthärda svårigheter, som kan upprätthålla hopp trots tragedier, som kan lyfta andra genom sina exempel och sin medkänsla, som konsekvent kan övervinna frestelser. Vi behöver starka kristna som kan få viktiga saker att ske genom sin tro, som kan försvara Jesu Kristi sanningar mot relativism och militant ateism. Vilken är källan till sådan moralisk och andlig kraft, och hur uppnår vi den? Källan är Gud. Vi har tillgång till den kraften genom våra förbund med honom. Ett förbund är en överenskommelse mellan Gud och människa där Gud anger villkoren. I dessa gudomliga överenskommelser förbinder Gud sig att upprätthålla, helga och upphöja oss i utbyte mot att vi förpliktigar oss att tjäna honom och hålla hans bud. Vi ingår i förbund genom prästadömets förrättningar, heliga ritualer som Gud har förordat så att vi kan manifestera våra förpliktelser. Vårt grundläggande förbund, till exempel det genom vilket vi först visar vår villighet att ta på oss Kristi namn, bekräftas genom dopsförrättningen. Den sker enskilt med namn. Genom den förrättningen blir vi en del av Herrens förbundsfolk och arvingar till Guds celestiala rike. Andra heliga förrättningar utförs i tempel som byggts för detta ändamål. Om vi är trogna de förbund som ingåtts där, blir vi inte bara arvingar till det celestiala riket, utan till upphöjelse, den högsta härligheten inom det himmelska riket, och vi uppnår alla de gudomliga möjligheter Gud har att ge. Skrifterna talar om det nya och eviga förbundet. Det nya och eviga förbundet är Jesu Kristi evangelium. Med andra ord utgör evangeliets lära och bud kärnan i ett evigt förbund mellan Gud och människa som återställs på nytt i varje tidsutdelning. Så om vi kunde sammanfatta det nya och eviga förbundet i en mening skulle den vara: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus förklarade att det innebär att tro på honom. Och detta är befallningen, eller med andra ord, detta är förbundet. Omvänd er alla jordens ändar och kom till mig och bli döpta i mitt namn så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den helige anden, så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen. Vad är det som gör att vi när vi ingår och håller förbund med Gud får kraft att le trots svårigheter och kan vända motgång till seger och kan verka med iver för en god sak och åstadkomma mycket rättfärdighet? För det första, när vi vandrade i lydnad mot principerna och buden i Jesu Kristi evangelium åtnjuter vi en ständig ström av välsignelser som Gud lovat oss i sitt förbund med oss. De här välsignelserna förser oss med det vi behöver för att verka av oss själva istället för att bli styrda när vi går igenom livet. Till exempel välsignar Herrens befallningar i visdomsordet om hur vi tar hand om vår fysiska kropp oss först och främst med visdom och stora skatter och kunskap, ja, fördolda skatter. Vidare leder det till ett allmänt friskare liv och frihet från destruktiva beroenden. Lydnad ger oss större kontroll över våra liv, större förmåga att komma och gå, att arbeta och skapa. Självklart tar ålder, olyckor och sjukdomar oundvikligen ut sin rätt. Men det är ändå så att vår lydnad mot denna evangelielag ökar vår förmåga att möta de här utmaningarna. På evangeliets stig finns ständigt gåvor och hjälp. Kärleken upphör aldrig. Kärlek föder kärlek. Medkänsla föder medkänsla. Dygd föder dygd. Förpliktelse föder lojalitet och tjänande föder glädje. Vi är en del av ett förbundsfolk. Ett samhälle av heliga som uppmuntrar, stödjer och betjänar varandra. Som Nefi uttryckte det, och om så är att människobarnen lyder Guds befallningar, ger han dem näring och stärker dem. Allt det här innebär inte att livet inom förbundet är fritt från utmaningar eller att den som är lydig borde förvånas om besvikelse eller till och med katastrofer stör hennes frid. Om du känner att personlig rättfärdighet borde förhindra all förlust och lidande, behöver du kanske ha ett samtal med Job. Det leder oss in på det andra sättet varpå våra förbund upprätthåller vår tro. De kallar den tro som är nödvändig för att vi ska kunna göra allt som Herren finner lämpligt. Vår villighet att ta på oss Kristi namn och hålla hans bud kräver ett visst mått av tro. Men när vi hedrar våra förbund växer den tron. För det första blir lydnadens utlovade frukt uppenbar, vilket bekräftar vår tro. För det andra förmedlar anden Guds behag och vi känner oss trygga i hans fortsatta välsignelse och hjälp. Och för det tredje kan vi, vad som än sker, möta livet med hopp och frid i sinnet, eftersom vi vet att det slutligen kommer att gå bra för oss då vi har Guds löfte till var och en av oss personligen, och vi vet att han inte kan ljuga. Tidigare ledare i kyrkan i vår tid bekräftade att vi genom att hålla fast i förbundet får den tillförsikt vi behöver i svåra tider. Det var detta medvetande att de levde efter Guds vilja som styrkte de heliga fordom så att de kunde uthärda alla motgångar och förföljelser och tåla, inte bara att se sina ägodelar skövlade och förstörda, utan de kunde även möta döden i dess mest fasansfulla skepnad. Ty de visste, inte bara trodde, att om än deras jordiska hydda nedbröts så hade det en byggnad som kommer från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himmelen. De betonade vidare att när vi offrar vad en Gud kan man komma att begära av oss, får vi bekräftelse från anden att vår väg är rätt och behaglig för Gud. Med den vetskapen blir vår tro obegränsad då vi är övertygade om att Gud slutligen ska vända varje svårighet till vår fördel. En del av er har upprätthållits av den tron medan ni har uthärdat att man föraktfullt pekat finger åt er från en stor och rymlig byggnad som ropar skäms. Och ni har stått orubbliga med Petrus och de forna apostlarna, glada över att ni ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Herren sa om kyrkan: sannerligen säger jag eder, alla dem som är villiga att hålla sina förbund genom offer, ja, varje offer som jag, Herren, ska kräva, det godtas av mig. Ty jag, Herren, ska få dem att bära frukt som ett mycket fruktbart träd, som är planterat i ett bördigt land vid en klar ström och som bär mycket dyrbar frukt. Aposteln Paulus förstod att den som har ingått förbund med Gud ges tro att möta prövningar och får större tro genom dessa prövningar. Om sin egen törntagg i köttet sa han: tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi har först och främst tänkt på Guds trostärkande välsignelser och för det andra den enastående trons gåva som Gud skänker dem som håller sina förbund med honom. Den sista aspekten av styrka genom förbund som jag vill nämna är förlänandet av gudomlig kraft. Med våra förbunds förpliktelser mot honom kan vår himmelske fader låta sitt gudomliga inflytande, gudaktighetens kraft, flöda in i våra liv. Han kan göra det eftersom när vi deltar i prästadöms förrättningar utövar vi vår handlingsfrihet och bestämmer oss för att ta emot det. Vårt deltagande i dessa förbund visar också att vi är beredda att ta på oss ett större ansvar som är följden av ytterligare ljus och andlig kraft. Alla förrättningar, men speciellt de i templet, förlänas vi med kraft från ovan. Gudaktighetens kraft kommer genom den helige andens inflytande. Den helige andens gåva är en del av det nya och eviga förbundet. Den är en fundamental del av vårt dop, dopet av anden. Den är den nådens budbärare genom vilken Kristi blod tar bort våra synder och helgar oss. Det var den gåvan som Adam mottog genom vilken han blev levande jord i sitt inre. Det var genom den helige anden som de forna apostlarna uthärdade allt som de uthärdade och utövade nycklarna till sina prästadomskallelse för att föra ut evangeliet till den då kända världen. Den helige andens frukter är den odödliga härlighetens frid, sanningen om allting, den som levande gör allten, som ger liv åt allt, som vet allt och har all makt i enlighet med visdom, barmhärtighet, sanning, rättvisa och dom. Den helige andens gåvor är vittnesbörd, tro, kunskap, visdom, ursinning, uppenbarelse, underverk, helande och kärlek, för att bara nämna några få. Det är den helige anden som bekräftar ditt ord när du undervisar och vittnar. Det är den helige anden som, när du talar i fientliga miljöer, fyller ditt hjärta med det du ska säga och infriar Herrens löfte att det inte ska komma på skam inför människorna. Det är den helige anden som uppenbarar hur du ska övervinna nästa till synes oövervinneliga hinder. Det är genom den helige anden i dig som andra kan känna Kristi rena kärlek och få styrka att sträva framåt. Det är också den helige anden i egenskap av löftets helige ande som bekräftar giltigheten och verkan av dina förbund och beseglar Guds löften på dig. Gudomliga förbund skapar starka kristna. Jag uppmanar dig att göra dig berättigad till och ta emot alla prästerdomsförrättningar du kan och sedan trofast hålla alla löften du avlagt genom förbund. I svåra tider bör du sätta dina förbund främst och noggrant lyda buden. Då kan du be i tro utan att tvivla i enlighet med dina behov, och Gud kommer att svara. Han upprätthåller dig när du vakar och arbetar, och i sin egen tid och på sitt eget sätt sträcker han ut sin hand och säger: här är jag. Jag vittnar om att i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga finns det prästadömes myndighet som krävs för att verka i de förrättningar genom vilka vi kan ingå bindande förbund med vår himmelske fader i hans helige sons namn. Jag vittnar om att Gud håller sina löften till dig när du hedrar dina förbund med honom. Han kan välsigna dig i ett gott mått, packat, skakat och rågat. Han ska ge dig styrka och fullkomna din tro. Han ska genom sin helige ande fylla dig med gudomlig kraft. Jag ber att du alltid ska ha hans ande med dig som vägledare och befria dig från begär, oro och svårigheter. Jag ber att du genom dina förbund ska bli ett kraftfullt och nyttigt redskap i hans händer, vilket är vår Herre och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Consider the
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar tabernakelkören, körledare och organister för den vackra musik som de framfört denna morgon. Vår avslutande talare den här sessionen är president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal sjunger kören: Jag vet, min Herre lever än. Därefter uppsänds avslutningsbönen av äldste William W. Parmley i det 70-års forum, och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag.
As have others, I extend.
Så som andra har, så utsträcker jag ett varmt välkommande till äldste Andersson till sitt nya kall, och vill säga att jag har ett vittnesbörd om att hans kall, och han skulle inte ha nått här utan det. Mina kära bröder och systrar, det här tillfället att tala till er är ett stort och heligt privilegium. Det är min bön att mina ord kan vara till hjälp och ge er uppmuntran. Trots alla olikheter i våra liv har vi åtminstone en gemensam utmaning. Alla måste vi hantera motgångar. Det kan finnas perioder, ibland långa sådana, då våra liv verkar flyta på utan större problem. Men det ligger i vår mänskliga natur att välbefinnande ger vika för smärta. Perioder med god hälsa når ett slut och motgångar kommer. Speciellt då de bekväma tiderna har varit ett tag kan ankomsten av lidande eller förlust av materiell trygghet medföra fruktan och ibland till och med vrede. Vreden beror åtminstone delvis på en känsla av att det som sker är orättvist. Den goda hälsan och den fridfulla känslan av att vara trygg kan komma att verka vara förtjänad och naturlig. När de försvinner kan en känsla av orättvisa infinna sig. Till och med en tapper man jag kände grät och utbrast i sin fysiska smärta till det som tröstade honom: Jag har alltid försökt att vara god. Hur kunde det här hända? Den längtan efter ett svar på hur kunde det här hända blir ännu mer smärtsam när de som har det svårt är de vi älskar. Och det är speciellt svårt för oss att acceptera när de drabbade för oss verkar vara oskyldiga. Då kan förtvivlan rubba tron på en kärleksfull och allsmäktig Gud. En del av oss har sett sådana tvivel komma att infektera en hel generation av människor i tider av krig eller svält. Sådana tvivel kan växa och spridas till vissa vänder sig bort från Gud och anklagar honom för att vara likgiltig eller grym. Och om de här känslorna inte tyglas kan de leda till förlusten av tro på att det finns en god Gud överhuvudtaget. Min avsikt idag är att försäkra er om att vår himmelske fader och frälsaren lever och att de älskar alla människor. Möjligheten vi har att ställa sig inför motgångar och svårigheter är ett bevis på deras oändliga kärlek. Gud gav oss gåvan att leva det här jordelivet så att vi kunde förberedas för att ta emot den största av alla Guds gåvor, den som är evigt liv. Då förändras vår ande. Vi kommer att kunna vilja det som Gud vill, att tänka det som han tänker, och sålunda förberedas för att anförtros ändlös avkomma som vi får undervisa och leda genom prövningar så att de kan uppresas och förtjäna att leva för evigt. Det är uppenbart att om vi ska få den här gåvan och ta emot det här förtroendet så måste vi omvandlas genom att göra rättfärdiga val när det är svårt att göra det. Vi förbereds för ett sådant stort förtroende genom att ta sig igenom påfrestande och prövande upplevelser under jordelivet. Den här fostran kan endast ske om vi är villiga att underkasta oss prövningar medan vi tjänar Gud och andra åt honom. I den här fostran upplever vi elände om lycka, sjukdom och hälsa, syndens sorg och förlåtelsens glädje. Sådan förlåtelse kan endast komma genom frälsarens gränslösa försoning som han åstadkom genom en smärta vi inte skulle kunna uthärda och som vi endast vagt kan förstå. Det tröstar oss medan vi i vår bedrövelse måste vänta på den lindring som frälsaren utlovat. Att han vet genom erfarenhet hur han ska hela och hjälpa oss. Mormons bok ger oss en fast övertygelse om hans förmåga att ge tröst. Och vår tro på detta faktum ger oss tålamod medan vi ber, verkar och väntar på hjälp. Han skulle helt enkelt kunna få det uppenbarat för sig hur han skulle bistå oss. Men han valde att lära sig det genom sin egen personliga erfarenhet. Här är Almas redogörelse. Och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han ska ta på sig döden så han kan lossa det dödens band som binder hans folk. Och han ska ta på sig deras skröpligheter så hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Se, anden vet allt. Ändå lider Guds son i köttet för att han ska kunna ta på sig sitt folks synder, så han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig. Också när du känner att Herrens förmåga och välvilja verkligen kan befria dig i dina prövningar, kan det ändå pröva ditt mod och din styrka att uthärda. Profeten Joseph Smith utropar i sin smärta i en fängelsehåla: "O Gud, var är du? Och var är tronhimlen som täcker ditt gömställe? Hur länge ska din hand hållas tillbaka? Och ditt öga, ja ditt rena öga, från de eviga himlarna skåda oförrätterna som begås mot ditt folk och dina tjänare. Och ditt öra genomträngas av deras rop." Herrens svar har hjälpt mig och kan få oss alla att fatta mod i mörka stunder. Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över alla dina fiender. Dina fiender står vid din sida och de ska återhälsa dig med varmt hjärta och vänlig hand. Du är ännu inte som Job. Dina vänner strider inte mot dig. Inte heller anklagar de dig för överträdelser som de gjorde med Job. Jag har sett tro och mod komma från vittnesbörd om att det är sant att vi håller på att förberedas för evigt liv. Herren räddar sina trofasta lärjungar. Och den lärjunge som ser prövningen som en inbjudan att växa och därför förtjäna evigt liv kan finna frid mitt i striden. Jag talade nyligen med en ung far som förlorat sitt arbete i den nyligen uppkomna finanskrisen. Han vet att hundratals, tusentals människor med exakt samma kvalifikationer som han har desperat söker arbete för att försörja sina familjer. Hans tysta tillförsikt fick mig att fråga honom vad han gjort för att kunna vara så säker på att han skulle finna ett sätt att försörja sin familj. Han sa att han höll på att granska sitt liv för att vara säker på att han gjort allt han kunnat för att tjäna Herrens hjälp. Det var tydligt att hans behov och hans tro på Jesus Kristus höll på att leda honom till att hålla Guds bud när det var svårt att göra det. Han sa att han såg den möjligheten när han och hans fru läste i Alma. När Herren hade förberett ett folk för att finna evangeliet genom motgångar. Ni kommer ihåg det ögonblicket då Alma vände sig till en man som ledde folket och sa till honom att de har blivit förföljda på grund av sin fattigdom. Och när nu Alma hörde detta vände sig om med ansiktet rakt emot honom och han blev glad över det han såg. Ty han såg att deras lidanden verkligen hade ödmjukat dem och de var beredda att höra ord. Därför sade han inte mer till den andra skaran utan han sträckte ut sin hand och ropade till dem som han såg, vilka verkligen var ångerfulla, och sa till dem: jag ser att ni är ödmjuka i hjärtat, och om så är ni välsignade. Skriftstället fortsätter med att berömma det som förberett sig för motgångar under mer framgångsrika tider. Många av er hade tro nog att försöka förtjäna den hjälp ni nu behöver innan krisen kom. Alma fortsätter: ja, den som verkligen ödmjukar sig och omvänder sig från sina synder och håller ut in till änden, han ska bli välsignad, ja mycket mer välsignad än det som tvingas att vara ödmjuka på grund av sin stora fattigdom. Den unga mannen med vilken jag talade nyligen hade gjort mer än att stoppa undan mat och lite besparningar inför den motgång som levande profeter hade varnat för att skulle komma. Han hade börjat förbereda sitt hjärta för att kunna förtjäna Herrens hjälp som han visste att han skulle behöva inom en nära framtid. När jag frågade hans hustru den dagen då han förlorade sitt jobb, hon var orolig, sa hon glatt: nej, vi kommer just från biskopens kontor. Vi betalar fullt tionde. Det är fortfarande för tidigt att säga, men jag känner mig lika säker som det. Det kommer att ordna sig. Tragedin försvagade inte deras tro. Den prövade den och stärkte den. Och den frid som Herren utlovat har redan skänkts mitt i stormen. Flera under kommer säkert att följa. Herren ser alltid till att hjälpen till en nödställde tjänar till att stärka och rena dem på bästa sätt. Den kommer ofta i och med att den som behöver hjälp inspireras att göra det som är speciellt svårt. En av de största prövningarna i livet är att mista en älskad man eller hustru till döden. President Hinckley beskrev smärtan då syster Hinckley inte längre fanns vid hans sida. Herren känner till deras behov, vilka genom döden skilts från sina kära. Han såg änkors smärta och kände till deras behov genom sin jordiska erfarenhet. Han bad en älskad apostel under korsets smärta att ta hand om sin mor, änkan som nu skulle förlora en son. Han känner till behoven hos män som förlorar sina hustrur och hos hustrur som lämnas ensamma på grund av döden. De flesta av känner till änkor som behöver uppmärksammas. Det är rörande för mig att höra, vilket jag har gjort, om en äldre änka som jag tänkte besöka igen. Som jag upprotade att få tiden, hade blivit inspirerad att besöka en yngre änka, att betrösta henne. En änka som själv behövde tröst skickades att trösta en annan. Herren hjälpte och välsignade två änkor genom att inspirera dem att uppmuntra varandra. På så sätt bistod han dem båda. Herren sände på samma sätt hjälp till de ödmjuka fattiga i Alma 34 som hade varit mottagliga för hans tjänares undervisning och vittnesbörd. Trots att de hade omvänt sig var de fortfarande fattiga. Men han skickade iväg dem för att göra för andra det som de rimligen kunde ha tyckt var bortom deras förmåga och som de fortfarande behövde. Att ge andra det som de kanske hoppas att han skulle få dem. Genom sin tjänare gav Herren dessa fattiga nyomvunda, dessa svåra uppgift och hårda motstånd. Om ni när ni har gjort allt detta avvisar det behövande och det naknande och inte besöker det sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar om ni har några tills det som står i behov. Jag säger om ni inte gör detta, då är er bön förgäves och till ingen nytta för er. Och ni är hycklare som förnekar tron. Det kan tyckas vara mycket att kräva av ett folk som själva har så stora behov. Men jag känner en ung man som inspirerades att göra just detta i sitt tidiga äktenskap. Han och hans hustru klarade sig på en mycket liten budget. Men han såg ett annat par som till och med var fattigare än det. Han gav till dem hjälp och till förvåningen för till sin fru så gav han till dem. En utlovad välsignelse av frid kom med de fortfarande var fattiga. Välsignelsen i form av framgång de aldrig kunde drömma om kom senare. Och mönstret att se till någon i nöd kom till det som har mindre, det som lider har aldrig upphört. Det finns ännu en prövning som, när det uthärdas väl, kan medföra välsignelse i detta liv och för evigt. Ålderdom och sjukdom kan pröva det bästa av oss. Min vän verkade som biskop för oss när mina döttrar fortfarande bodde hemma. Det talar om vad de kände när han bar sitt enkla vittnesbörd vid lägerelder i bergen. Han älskade dem och de visste det. Han överläste som vår biskop, men han hade verkat som biskop tidigare. Det jag hade träffat som var för hans tidiga församling minns honom som mina döttrar gör. Jag besökte honom i hans hem då och då för att tacka honom för att ge honom prästarens välsignelser. Hans hälsa började sakta försämras, så jag kan inte minnas alla krämpor han led av. Han behövde opereras, han hade alltid värk. Varje gång jag besökte honom för att ge honom tröst så blev det alltid tvärtom. Det var alltid jag som fick trösta. Hans rygg och ben tvingade honom att gå med krycka. Ändå var han alltid där i kyrkan och satt nära kyrkan, nära dörren, när han kunde hälsa på dem som kom tidigt och med ett ledande. Jag kommer alltid att glömma känslan. Att komma ihåg känslan av att förundran och beundran som kom över mig när jag öppnade dörren hemma och såg honom komma inför infarten. Det var den dagen när vi tar ut soporna så att kommunens anställda kan hämta dem. Jag hade tagit ut soptunnan på morgonen och här gick han och drog upp soptunnan upp för backen med bara en hand. Han stöttade sig på sin krycka i den andra handen. Han gav mig den hjälp han trodde jag behövde, fast jag behövde den mycket mer, fast han behövde den mycket mer än jag. Och han hjälpte till med ett leende utan att blivit ombedd. Jag besökte honom när han till sist behövde hjälp av sköterskor och läkare. Han låg i en sjukhussäng, fortfarande med värk och fortfarande med ett leende. Hans hustru hade ringt mig för att tala om att han blev allt svagare. Min son och jag gav honom en prästund välsignelse när han låg i sängen kopplad till slangar och flaskar. Jag beseglade välsignelsen med ett löfte att han skulle få tid och styrka att göra allt det som Gud ämnat för honom att göra i detta liv. Att klara av varje prövning. Han sträckte ut sin hand för att fatta min när jag gick iväg från hans säng för att ge mig av. Jag förvånades över styrkan i hans grepp och beslutsamheten i hans röst när han sa, jag kommer att klara det. Jag lämnade honom i tron att vi snart skulle ses igen. Men samtalet kom inom ett dygn. Han hade gått till den underbara plats där han kommer att träffa frälsaren som är hans fullkomliga domare och även kommer att vara våra vår. När jag talade på hans begravning tänkte jag på Paulus ord när han visste att han skulle gå till en plats som en granne och vän gått till. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har uppfyllt och fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdiga domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Jag är helt säker på att min granne klarade av sin prövning och möter sin domare med ett glatt leende. Jag bär mitt vittnesbörd om att er Gud, vår himmelska fader, lever. Han satte en kurs för var och en av oss som kan putsa och finslipa oss. Jag vittnar om att frälsaren lever. Hans försoning gör det möjligt för oss att bli renade när vi håller hans bud och våra heliga förbund. Och jag vet av egen erfarenhet att han kan och kommer att ge oss styrka att resa oss upp ur varje prövning. President Monson, Herrens profet. Han håller alla prästerrummets nycklar. Det här är Herrens sanna kyrka i vilken vi med honom lyfter varandra och välsignas så att vi kan hjälpa de människor han sänder i vår väg. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår älskade himmelske fader. I slutet av den här konferenssessionen uttrycker vi vår tacksamhet för de råd vi fått från profeter, apostlar och andra ämbetsmän i kyrkan. Vi är tacksamma för den vackra musiken och ber att denna musik och talade ord ska fortsätta inspirera oss under konferensen. Vi ber, Fader, att vi må bli inspirerade av det som har sagts. Vi är så tacksamma för din sons försoningsoffer. Tacksamma för återställelsen av evangeliet och prästadömet och de frälsade förrättningarna. Hjälp oss dela med oss av detta budskap till människor omkring oss. Vi ber om din välsignelse över oss och konferensen. Att vi må återvända uppfriskade i eftermiddag. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 179.
Det här var den första sessionen av den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoritet och generalämbetsmän. För sången stod tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.